Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkommen till en ny MotoGP-podd, den här gången nummer 123. Med mig, Tobias Lyon, och med Andreas Mårtensson. Och nu är vi tillbaka, Andreas, i ditt garage här och har hunnit smälta senaste racet ifrån Österrike. Känns det bra?
Ja, det känns bra. Torsdag idag, lika bra att säga det, för nyheterna duggar tätt just nu.
Det gör ju det, och jag var ganska trött efter senaste MotoGP-helgen, som även var en Speedway-GP-helg för min del, där jag varvade och var på plats i Målilla. Och ja, sen var det intensiv söndag. Intensiva race tyckte jag. Det var inte minst med den här flag-to-flag-avslutningen i MotoGP.
Sista fyra varven var väldigt intensiva.
Ja, då visste man knappt vad som var upp och ner längre. Men du har hunnit smälta intrycken i alla fall.
Ja, men jag tycker det. Jag har sett om racet någon gång och ja, det var väldigt intensivt sista fyra varven. Se vad man kan dra nytta av och titta på det en gång till. Och, ja, jag tyckte ändå att det var imponerande körning av framförallt Binder då, som lyckades hålla sig på hjulen.
Mm, det var ju han som gjorde ett annorlunda beslut än de övriga. Vi ska även hinna snacka start nummer 23 eftersom det är nummer 123 på podden. Vi har plus och minus från förra racehelgen. Lite analys av racet som du är inne på och nyhetssvep, och som du säger, det har duggat tätt med nyheter här, allt ifrån kring Vinales, kring Petronas teamet, kalendern och sen den här familjebomen som verkar ha, det verkar också smitta av sig.
Jag har slagit ner som en bomb i MotoGP-depån.
Ja, jag tror att det här är covid-kopplat. Vad ska folk göra?
Ja, det kan vara.
Kan vara. Du, om vi inleder med start nummer 23 då, vad är det som slår an hos dig där?
Svårt att hitta någon, tyckte jag, när jag funderar på 23. Den som först kom upp i mitt huvud, och det är hela tanken med det här, är ju att vi ska ta de som kommer först upp. Och då är det ju Bastianini, för han är aktiv, han kör MotoGP idag, han använder nummer 23. Inte hans nummer från början, han har ju kört med nummer 33, men det var ju upptaget av just Brad Binder, så det fick bli 23 istället. Bastianini, som känns som att han har varit med ganska länge, framförallt i Moto 3. Sen lyckades han ta titeln, för mig lite förvånande, förra säsongen i Moto 2. Men tittar man på karriären här så är det ändå, han körde Red Bull Rookies Cup, slutade fyra där med några segrar. 2014, nia, första säsongen i Moto 3. Rimligt resultat. Åren efter, trea och tvåa. Då kändes det som, har man blivit trea ena året, två andra året, då är det dags att ta klivet upp till Moto 2. Det gjorde han inte. Bytte team istället, blev sexa. Bytte team en gång till, blev fyra. Sen struntade han i det och så gick han till Moto 2. Och så andra säsongen där och ta titeln.
Men det är lite ovanlig, som du säger, lite ovanlig utveckling på karriären. I alla fall hos en förare som ändå befinner sig i toppen av mästerskapet. Det är ganska stor risk att hänga kvar om man har varit trea och tvåa. Inte säkert att det går att förbättra.
Det är inte många platser det finns att bli bättre på, utan då är det att vinna det hela, och det lyckades han alltså inte med. Den säsongen var det väl Mir som vann, alltså nu pratar vi 2017, jag vill ha för mig att det var Mir som vann mästerskapet den säsongen, och han körde ju extremt bra. Martin var ju också involverad i just den säsongen och tog 10 pole eller något liknande. Men stannade alltså kvar, men sen tog han ju titeln ändå, han fick ju sin GP-titel 2020, förra säsongen alltså, i Moto2.
Mm. Också en förare som har bytt team ett antal gånger. Han är inte enbart förknippad med en och samma omgivning, utan han har manövrerat sig fram mellan olika uppsättningar i minsta klassen åtminstone.
Ja, men då har han både Estrella Galicia, Leopard Racing, Italtrans, Moto2 och Gresini börjar ju sin karriär på. Och nu ska han ju faktiskt tillbaka till Gresini-teamet med sin gamla teamkamrat också då, Fabio Didier Antonio. De var ju teamkamrater 2016 tror jag det var. Så tillbaka nu, för nästa år så blir det ju inte Avintia längre, utan han kommer ju släppas vidare till Gresini som går från Aprilia till Ducati, i och med att Aprilia ska ha ett fabriksteam till nästa kommande säsong.
Då får man se hur nivån är på Ducati-cyklarna, för Ducati har jag funderat över flera gånger, hur många MotoGP-cyklar, hur många konkurrenskraftiga MotoGP-cyklar kan de leverera egentligen till mästerskapet?
Ja, de ska ju ha 8 cyklar sägs det, eller det ska de ju ha. 8 hojar ska de ha, och 4 utav dem kommer ju vara senaste specifikationen, alltså fabriksteamet och Pramac. Sen är ju frågan då vad de andra kommer att använda för någonting. Det vet vi inte riktigt idag, det är inte riktigt klart. Båda föran hos Rossis team till exempel är inte heller klara. Jag har knappt sett att Marini är officiellt klar för det, men inofficiellt så lär han ju vara klar. Men om det blir Besecki eller vad det blir där, det är inte klart heller.
Sen nämner du ihop med Bastianin här, nämner du Mir, du nämner Martin, och då är ju en fundering som dyker upp hos mig här kring Bastianini, det är ju hur konkurrenskraftig han kan vara då. Det blir ju mer och mer avhängigt att ha det här absolut senaste materialmässigt för att sticka ut i det här sammanhanget.
Ja, och där tycker jag trodde inför den här säsongen att Marini skulle vara lite vassare än Bastianini, för jag tycker även fast Bastianini tog titeln förra säsongen i Moto2 tätt följt av Marini, så tyckte jag ändå att Marini hade jämnare nivå, lite högre nivå, lite oflyt att han inte tog titeln eller att inte Sam Lowes tog titeln, men Bastianini stack upp, tog den där titeln. Men jag tror i år så kommer Bastianini få det kämpigare. Jag tycker det har blivit helt tvärtom. Jag tycker Bastianini är den som är vassare utav de två mer kontinuerligt.
Ja, det är det. Ja, då får vi ju se också hur fortsättningen är, om det handlar om att Bastianini trivs bättre på Ducaten, för det har vi också sett skillnader körstilsmässigt här, att inte alla förare som man kan sätta på vilket fabrikat som helst.
Nej, exakt. Vi får se helt enkelt om man fortsätter sin utveckling. Jag tycker han har gjort det helt okej första säsongen.
Kan ju också vara en sån här sak för Bastianinis del då, som har bytt team, bytt omgivning ett antal gånger. Han kanske har lättare att anpassa sig, jag vet inte. Med Marini där som mer åkt fast hos Sky Racing Team VR46. Jag spånar bara.
Han ska ju byta team igen, men vi vet ju att de behåller sina crew chiefs i Ducati. Försöker från första gången de kom in i GP eller i MotoGP och behålla samma.
Ja, vad ligger i framtiden för Bastianinis del då? Fortsättning i MotoGP, etablera sig i klassen, och kan han komma långt upp i sammanlaget tror du?
Ja, för till att börja med måste han utkonkurrera sina teamkamrater. Även i år då med Marini, även nästa år med Didier Antonio, borde inte vara något problem. Didier Antonio kommer vara rookie och jag ser inte honom lika vass som Bastianini. Där kan han börja. Sen så skulle han behöva göra bättre resultat än vad då, om det nu blir Besecki och Marini och Sky Racing VR, som inte kommer heta så till nästa kommande säsong, men Aramco VR46 kommer det väl heta, något liknande i alla fall. Han skulle behöva vara den bästa föraren utav de 4. Gärna slå någon i Pramac, för då tror jag ändå att det borde finnas en möjlighet för honom att kunna gå upp i Pramac-teamet till 2023. Sarko vet vi inte, någon gång måste du ta stopp för honom också, han är trots allt 31 år gammal. Vi vet ju inte vad han vill göra. Miller, Bagnaia vet vi inte om de blir klara i fabriksteamet, och kanske Martin tar den vägen upp dit och då finns det en ledig plats i Pramac. Så att det finns vägar in i Pramac, men det gäller att vara bäst utav de 4 till att börja med.
Ja, intressant det där du säger, om vi drar där några steg vidare, just hur Banyajas och Millers säsonger kommer att utvecklas. För man sitter ju långt ifrån säkert på Ducatis fabriksstyrning, det vet vi ju.
Ja, det är tålamodet ganska kort.
Det är det. Bastianini, som du sa, han fick lov att byta startnummer, så det här är inte hans ordinarie startnummer. Vi har ett par namn till längre ner i klasserna som är aktiva med startnummer 23. Det är ju dels Marcel Schötter och Nicolo Antonelli som jag förknippar med startnummer 23. Dock har de inte samma CV och känt lite som att de har kört fast i sina respektive klasser.
Ja, de är inventarier i deras egna klasser. Känns som.
End of discussion.
Ja, lite så.
Ja.
Antonelli är väl skadad igen, va?
Ja, det är...
17:e gången.
Ja, exakt. Han är åtminstone den som vi kan härleda startnumret till födelsedatum. Han är född den 23 just. Men ja, de övriga två kör också startnummer 23. Någonting ytterligare du tänker på gällande Bastianini här?
Nej, ingenting.
Lämnar vi det?
Det gör vi. Det gör vi.
Går vidare på
mycket mer på den här.
Ja, vi går vidare med plus och minus, tycker jag. Och där brukar det ju vara lätt att pricka ut ett par höjdpunkter. Och den här gången kanske det är särskilt lätt att välja det stora plusset. Om vi nu tittar på förarsidan.
BB.
Känns som det. Vi snuddar igenom här just.
Är det Brad Binder eller är det något annat?
Nej, jag tänkte på Brad Binder. Jaha, tänkte du att det är familjeboom här igen, eller?
Ja, det kunde vara. Eller Big Balls kanske.
Ja, det var ju det de snackade om. Jag såg den här... det är som en skämt tecknad ruta med just när det är så stort så att det krävs en skottkärra för att köra fram. Den brukar dyka upp när det handlar om Isle of Man-gubbar. Men jag såg den igen skymta förbi och flöda här när det handlade om Brad Binder. Men någonting extra är ju som krävs, hur man väljer att uttrycka det, för att göra de här slutvarven. För det är ju dels att ta det beslutet från toppklungan och hänga kvar, och sen så också helt enkelt stå upp. Det är ju egentligen bara det man kämpar för i sadeln, för att ta sig runt de sista två varven, tre
varven. Ja, men jag tycker ändå att han förklarade ganska bra efteråt. Han analyserade hur många varv det var kvar, hur många sekunder han skulle tappa på att åka på slicks när det regnar. Och vi ska komma ihåg att de varven som man körde där, det första varvet var inte speciellt blött. Det var sen det blev blött. Och det sista varvet fick vi knappt följa honom, för då följde vi kampen om andra platsen. Men jag skulle vilja se han som bordkamera bara sista varvet. För det måste varit svårt att ta sig ens runt med kalla däck, kalla bromsar.
Ja. Vi såg ju det på andra förare, hur cyklarna vrider sig nästan runt sin egen axel och vill ställa ut under acceleration, ställa ut under inbromsning, och sen det här bara bedöma var ska man bromsa när man inte har något fäste överhuvudtaget. Men jag vill minnas att jag också var inne på det i vår direktsändning där, att nu börjar det närma sig en punkt där det inte är lönsamt att gå in och byta. Och i samma ögonblick där så svängde ju Marcus in och så följde de övriga på där. Och, ja, svårt att ta ett eget beslut i det läget. Det är väl lite som det här vi ser på griden när förarna och teamen väljer däck. Det krävs mycket för att gå emot och vara ensam som väljer någonting annat.
Han ligger ju på rätt ställe i mästerskapet för att ta ett sånt beslut. Hade det varit Quattararo eller någon Mir, då hade man inte riktigt förstått det beslutet. Men nu var det Binder och han låg ändå sexa. Det var tre varv kvar. Jag tittar på hans sista fyra varv här. Förarna körde ju runt 24-5 ungefär race pace. Snabbaste varvet under helgen var ju 22-6 tror jag det var. Men race pace låg ju någonstans. Låga 24, nu blev det 24-5. Binder körde sitt snabbaste varv på det 15:e varvet och körde han 24-6. Det var där race pace låg. Han tappade lite inledningsvis. Sen blev det 25 tider. Ganska normalt när det börjar stänka lite grann. Däcken börjar ta slut. Och sen kommer vi till de fyra sista varven då. Då blev det 1.32.7 på det 25:e varvet. Det var det varvet alla andra gick in på. Det var det varvet som Banyaya och Marquez och company gick in. Och regntid, det ska vi komma ihåg, det är ju runt 1.35 med regndäck. När det är fullt blött, vad de körde under helgen när det var regnpass helt enkelt. Det var 1.35. Så 25:e varvet när de gick in och bytte, då körde han fortfarande 32.
Så fortfarande snabbare där, ett par tre sekunder
precis,
snabbare.
Precis, och det var det vi såg också, att det där varvtiden var inte helt tokig. Och då var det alltså 3 varv kvar. Varvet efter det så körde han 34.5. Den varvtiden matchar man inte heller med regndäck i blöta förhållanden. Det är på gränsen. Sen de sista 2 varven, det är då det börjar bli blött. Och tittar vi då på Bagnaias tider, som blev 2 till slut, med regndäck, då körde han 35.7 näst sista och 36.3 på det sista varvet. Medan Binder då så körde 39.4, det vill säga att han tappade 5 sekunder på
inte
det så... näst sista varvet.
Inte mycket.
Inte om man jämför med att det tar 35-36 sekunder att göra till påbesök. Men sista varvet, då var det blött. Då körde han 1.50. Jämför dem med Bagnaia som körde 1.36.4.
Det hade ju räckt med egentligen en avbromsning. Alltså hade han gått riktigt brett och djupt, missa bromsningen in i kurva 1 men håller sig på hjulen. Tänker på
Binder. Ja, han gjorde det. Och även i kurva 3. Han hade inga bromsar. Kalla kolfiberbromsar, de tar inte när det är blött helt enkelt. Och när man inte anstränger dem. Kom upp i kurva 3 och fick stå på bakbromsen istället och ställa ut. Och vi bara skrek ju där i sändning och trodde att nu går det åt pipan här. Men det gjorde ju inte det. Sista svängen bromsade han ju också på sig. Långt, långt, långt ut. Fick ju en bestraffning för det som han sen drog tillbaka. Det var ju helt rätt att dra tillbaka det där. För det var ju faktiskt ett misstag och han tjänade ju ingenting på det. Men 1.50, alltså det hade ju räckt med ett varv till, så hade det inte gått. För han tappade alltså 14-15 sekunder sista varvet. Och det blev 13 sekunder i mål, tror jag.
Så någonstans i det här så räckte ju hans matematik. Men sen snackar man ju, i andra vågskålen ligger det här med ökade risker. Och det som vi hörde för den här gruppen som gick in och bytte. Jag vet att Marcus pratade om det i alla fall med ökad risk. Samt det här att... för Marcus del att ha förare som följer honom in i depån där.
Han sa ju själv att han ville ju leda racet för att då vet han att då gör de andra bakom ungefär som han gör. Och de vet ju också att han är ju en mästare när det gäller oförutsägbart före. Så han gick upp i ledning, gick in i depån, trodde nog att samtliga förare skulle följa med, men Binder stannade kvar. Och sen sa ju faktiskt även Bagnaia när de gick ut på regndäck att det var extremt halt första varven med regndäck. Marcus fick erfara det ut på första flygande varvet bara, så gick han omkull i kurvet. Men låg ju då ett par sekunder före Bagnaia. Och just i kurvet så var det ju torrt när han gav sig ut, men varvet efter så var det blött. Vi såg ju också både Bagnaia, Quartararo, jag vet inte om det var någon till som bromsade på sig där samtidigt som Marcus gick omkull. Mm. Han var ju först fram dit.
Och väldigt nära att Quartararo faktiskt svängde in. Det såg nära ut på bilden åtminstone.
Ja, det såg
kanske,
nära ut på bilden,
det kanske inte var så illa.
Det var så farligt.
Men just det här besluten, jag tycker det är värt att förtydliga det. Vi har snackat om det efteråt, det här med kommunikation mellan teamförare. Vad vet föraren och hur mycket hinner teamen kommunicera i det här läget? Och vad ligger i förarens hand? För att i sadeln på det här korta varvet, det är inte mycket man hinner analysera det under tiden du racear med andra.
Nej, men allting är upp till föraren i det här läget. Det är de som bestämmer. Förarna bestämmer när de ska gå in. Och då ska bara cykeln in i depån vara redo helt enkelt. De måste ha tänkt ut under vägens gång helt enkelt hur föraren ska tänka. Och när man ser föraren är på väg in, då är det dags att starta upp cykeln. Och cykeln borde, jag tror att i de allra flesta fall så var den redan startad cykeln. Och sen så bara riva av däcksvärmare ut på banan igen för förarna med reservcykeln. Så att det är upp till föraren. När föraren väljer att gå in, då ska allting vara redo. Det är ingenting upp till teamet i det här läget, utan det måste föraren avgöra.
Men det andra racehelgen, vi var inne på det också inför helgen här, att vi förväntar oss jämnare tider, tätare race. Det var ett bra race, ett torr race som pågick fram till det började skvätta här. Och även när det började skvätta så tajtade ju fältet ihop sig och det blev en stor tätklunga. Så att nog fanns det spänning hela racet igenom även innan förarna gick in och bytte däck.
Det var ju väldigt dramatiskt att det blev som det blev. Men jag tror att avslutningen i torrt kunde blivit väldigt, väldigt bra. För Marquez var verkligen on fire det här racet. Han var nästan tillbaka där man brukar se honom, förutom den här kraschen han gjorde sen. Men fram till att det började regna så tycker jag vi såg skymt av den här Marquez som ändå med ganska lätthet kan åka med och spara sitt däck. För han körde på det mjuka däcket, mjuka bakdäcket, och var den enda i startfältet som gjorde det. Och sa själv efter det att han har problem med fästet bak. Och då har vi ju sett Honda har jättestora problem med just fästet bak. Så därför valde han en gummiblandning mjukare. Men kunde hålla liv i däcket för tempot inte var så vansinnigt högt. För Bagnaia mäktade inte med att åka låga 24 eller höga 23. Det var egentligen bara Quartararo som hade den förmågan. Men då ska han också vara i ledning. Och det vet vi hur svårt det är för en Yamaha att vara i ledning. Det var han i några svängar.
Så vem hade du hållit på eller satsat på som segrare om det hade varit torrt rakt igenom här?
Som det utvecklade sig, alltså med 5 varv kvar, då trodde jag Marcus skulle vinna faktiskt. Det är, jag ska inte säga övertygad, men jag tror verkligen att han hade varit den starkare utav han och Bagnaia. Bagnaia 0 segrar, Marcus 50 plus 7 VM-titlar, 8. 6 VM-titlar i MotoGP, plus att det är en bana som han saknar seger på, plus att han inte har någonting att köra för. Så definitivt Marquez, han hade gjort allt i sin makt för att vinna det här racet, det är helt övertygad om. Och jag tycker det såg bra ut för honom också.
Men som det nu utvecklades då, om vi bara hänger kvar lite på Marquez, hur förklarar man främst den krasch han gjorde då? För den är ju, han har kraschat lite mer nu sedan han kom tillbaka efter sin skada.
Ja, det har han gjort. Han förklarade själv med att när han gick ur depån med regndäck, då regnade det inte speciellt mycket upp i kurvett, för de passerar ju på insidan i kurvett. När han kom nästa flygande varv, då hade det börjat regna mer och han gick omkull, helt enkelt vanligt framhjulslöp, inga konstigheter egentligen. Och vi såg även Bagnaia, som jag sa innan, Quartararo var också långt ute, för han var ju den som var först i klungan på regndäck som kom fram till den svängen. Bagnaia sa också det, att det var extremt halt första varven. Så att jag var inne lite i sändning, vet jag, på att den vanliga Marquez som vi såg för 1,5-2 år sedan hade inte gjort ett sånt misstag. Jag kanske får revidera det lite, för det var väldigt svåra förhållanden, men ja, jag tror inte han hade gjort så ändå då för 2 år sedan. Han är inte riktigt på den nivån, men det är svårt också. Hade det varit i torra förhållanden, då hade det varit en annan sak. Då borde han kanske, eller borde, men då kunde han kanske ha räddat ett sånt släpp som, ja, nu var det blött så att det är svårt liksom sådär. Men jag får ändå att han är inte riktigt där. Han är inte riktigt där han har varit. Det var ett stort steg på vägen i söndags.
Mm.
Och vi kommer få räkna med Marquez resterande del av säsongen.
Tror han grämer sig mycket över just den där kraschen nu, eller var han mer nöjd igen över att känna att farten fanns både på torrt? Och han kände att han ledde den grupp som gick in och bytte till regndäck.
Jag tror inte kraschen stör honom det minsta faktiskt. Han sa själv också att han är supernöjd med helgen. Han fick mycket delar från HRC som de testade. Jag lyssnade på intervjun faktiskt efter, jag tror det var antingen var fredagen eller lördagen. Han väldigt invecklat svar. Han brukar inte vara så invecklad i sina svar, men det var, vi testar nya grejer och vi vet inte om det fungerar. Fungerar det inte så kommer vi testa andra grejer, och fungerar de så kommer vi kanske inte testa de första grejerna, men HRC har gjort ett bra jobb och tagit nya grejer. Ja, det var bara
så mycket grejer var det.
Ja, det var jättemycket grejer som de testade.
Ja.
Så det verkar ändå som att de är ett steg på vägen, åtminstone med Marquez. Och han har ju själv sagt att han satsar på nästa år, och det är ju det. Han har ju verkligen, han har ingenting att vinna och han har ingenting att förlora rent sportsligt. Det är klart att han kan skada sig och det genom ett tredje, men i racen har han ju, han kan ju bara köra för det racet. Krasch, ja, då är det som det är. Då tror han hellre tar några segrar i så fall, om han får välja. Men framförallt att han har farten, och det hade han den här helgen.
Men det var faktiskt Binder vi började med. Nu blev det en lång utvikning på Marquez. Och Marquez var ju den som kanske främst hotade Binder. Men tillbaka bara kort till Binder för att knyta ihop det här. Det han gör också på avslutningsvarven, som jag tänker att det krävs, det är också att hantera olika mappningar med effekt, motorbroms. Sannolikt så måste man agera här som förare för att balansera runt cykeln.
Du hörde om den där spann, va?
Jag hörde ju det.
Helt galet.
Ja. Jag vet ju lite grann hur det är att åka, men jag var ju... Jag har gjort
några. Nej, men alltså, det är ju det svåraste som finns. Det är att åka i regn med slicks. Ja. Det finns inget svårare att hålla sig på hjulen ens. Och det lyckades han med. För det var ju så pass stor lucka. Det såg vi ju även in i mål, så att det var ju ingen panik. Men för föraren att veta det, det vet de ju inte. Det var ju som Bagnaia, han trodde han låg fyra och sen var han två. De har ju ingen koll på det. Vi kan ju ha koll om vi har grafiken, men som förare har man ju noll koll.
Nej, för det går ju så fort där. Ja. Så att jag menar, då skulle det behöva vara, det skulle behöva vara just en pile of man, om vi nu går tillbaka till det, att man har flera positioner ute då med personal som visar tavla. För att så som Bagnaia körde in där det sista varvet, det finns ju ingen som kan reagera på.
Nej, nej.
De var ju zigzackade.
Inte ens vi som hade grafik.
Nej. Nej, men på plussidan också skulle jag ju vilja lyfta det här med flag to flag, för att nog skapar det dramatik och en extra dimension de gångerna det blir. Jag vet att du ibland önskar att det ska bli flag to flag.
Ja, men det är när det inte har skett på några gånger. Den här gången är jag inte så hundra på att jag verkligen tyckte om det. För hade det blivit rödflagg och omstart, hade det väl inte blivit omstart såklart, för man har kört mer än 3/4, så det är väl det då. 2/3 är det ju som gäller i Moto2, Moto3, och så är det 3/4 i MotoGP. Tänk ett sprintrace där på en 5 varv, det hade också varit roligt. Alla med mjuka däck och bara fullt. Nu blev det som det blev. Den här gången kanske jag hade velat se racet i torrt, faktiskt. Med tanke på att de var ändå, åtminstone 3 var de ju. Det var ju Quartararo, och Bagnaia och Marquez.
Ja.
Kunde blivit en bra kamp.
Men regeln som sådan här med flag to flag just i MotoGP annars...
Den är ju bra.
Jag tycker också om den.
Tänk om det har blivit regn med 4 varv kvar. Rödflagg. Då hade racet varit över. Då hade vi inte fått se någonting. Ingen upplösning. Då ser jag ju hellre en sån här regnupplösning än ingenting alls. För det är ju precis det som hade varit alternativet.
Vi såg ju hur Quartararo och Mir viftade där. Vad viftade de om egentligen där?
Nej, men det var bara för att visa det på personalen att vi är på väg in i depån. Något annat var det ju inte, för de vet ju lika väl som alla andra att racet inte... Så gjorde man ju, eller så brukar man göra Moto2, Moto3 eller andra klasser när man tycker att det regnar för mycket, att nu måste ni bryta racet. Men det var ju inte det som var den här gången, utan de signalerade till teamet, nu kommer vi in, se till att hålla hojen redo. Vilket de gjorde faktiskt, även fast det var på gränsen, vissa utav förarna.
Det var ju det, vi kanske ska skifta sida. Jag skulle vilja lyfta Miller på minussidan.
Ja.
Där var det var ju redo, men det var stress. Och han var ju tillsammans med Rins in och bytte cykel först av förarna.
De chansade på det. De var inne 1 varv tidigare än alla andra. Det lönade sig inte till slut. Man kunde nästan tro det, men det gjorde inte det. Nu ska jag titta på varvtiderna här. Miller gick in... Ska vi se här. Nu ska vi se... Han gick in, varför står det inte pit någonstans? Jo, där står det. Han gick in 1 varv tidigare, precis. Problemet var ju att när han kom ut, då körde han ju de här, han körde 1.33, 1.33, 1.34, 1.37. Så han körde alltså snabbare än vad Bagnaia gjorde förutom på sista varvet. Men han var inne 1 varv för tidigt, för då låg ju de och körde på varv 25 alltså och 24. Då körde de 1.30, körde han 1.33, jämför det med Bagnaia då. Ska vi se, Binder först körde 1.25, så han tappade ju tid det varvet, tappade ju massa tid, för det var ju fortfarande så pass torrt det varvet när de gick in, så att de fick, de som körde på slicks fick ju ett torrvarv till, medan Miller och Rins tappade massa tid.
Till slut, över mållinjen, så blev det 28 sekunder differens till Binder som vann. Då,
Då låg de nästan 10 efter när de gick in också, ska vi komma ihåg.
Ja,
och
nej,
sen
det var,
tappade
det var
de ytterligare några sekunder.
Misslyckad racehelger för Miller, inklusive den här andra då. Jag vet inte exakt vad den här chansningen grundas i. För visst var det Miller som ledde Rins in där då?
Ja, men hade det börjat ösa då istället, 1 varv tidigare, hade de haft rätt i sin... För det kan ju verkligen göra så i Österrike. Det kan börja droppa lite och sen kan det bara hellregna. Och det var ju inte direkt ljust på himlen, så att det skulle ju mycket väl kunna gjort det också. Nu gjorde det inte det. Det var torrt 1 varv till, slicks var 1 varv till. Och där tappar de massa med tid istället. Så att, ja, misslyckad helg för, eller misslyckade helger för Miller. En krasch och en, vad blev det, 10:e plats?
Ja, 11:e till och med.
11:e. Han åker runt där, han åker hem alltså med 5 poäng.
Ja, jag tittar på Millers resultat där.
Han kraschade ju första i kamp med Quartararo. Så att, han åker ifrån där med 5 poäng. Och slog som segern förra säsongen på båda racen. Lyfter vi ett minus till här om vi går ifrån Miller, det duger inte de resultaten. Verkligen inte. Speciellt inte när Martin, Sark och Banjaya är starkare egentligen i båda helgerna. Det är inte bra för hans del. En annan som totalt misslyckades som vann andra racet, som också hamnade på minus, Oliveira. Dåligt framdäck, visserligen var inte hans fel, men han var ju långt ifrån att kunna prestera någonting ändå i första racet. Och andra racet, krasch med 6 varv kvar, för mig det var. In i kurvett.
Ja, det är bortkastat. Bortkastad 2 racehelger för Oliveiras del. Det är ju såna, det som är extra, som svider extra mycket för dem själva och för fabrikaten, det är ju att det här är bana där man ska kunna hävda sig just på Ducati eller KTM. Vilket har visat sig.
Bindevall.
Mm.
Och Oliveira kastade bort allting precis innan det började och hetta till. Visste han ju inte då givetvis, men nej, det var sådär av Oliveira faktiskt. Han är väldigt upp och ner. Jag tittar på hans resultat. Han är alltså 13, 15, 16, 11. Ganska dålig inledning på säsongen. Och sen dessutom en krasch i Frankrike. Efter det 2-1-2 och sen 5:e plats och sen 2-0. Så han var ändå på G där ju med sina andra plats i Italien, vinsten i Barcelona som han gjorde grymt bra när Quartararos skinnställ öppnade sig. Och sen 2 igen på Sachsenring när han jagade Marquez långt, långt, långt in i racet. Men sen har han varit borta igen. Oroväckande tycker jag för Oliveira.
Ja, för vi har samtidigt pratat om för KTMs del här att just nu när andra halvan av året börjar, då sa man inför säsongen att från det här läget i mästerskapet så kommer våra cyklar att matcha bättre med de däck som är tilldelade under säsongen. Och då hade ju i och för sig då Oliveira ett dåligt framdäck i första racet, men har inte råd att krascha bort viktiga resultat på det här viset i alla fall.
Nej, det har man inte. Vi pratar lite om Miller. Vi intervjuade Miller första helgen i Red Bull, på Red Bull Ring när vi var där. Vi har fått lite fråga om den intervjun. Den kommer, den är alltså inte sänden, den kommer till helgen, alltså till nästa helg, till Silverstone. Vi väljer att portionera ut det lite grann så här. Det var det trackwalk förra gången, hoppas ni har sett den, annars får ni gå in och kolla. Ligger på sociala medier. Och till nästa helg så blir det alltså intervju med Miller.
Mm. En så. Uppspelt Miller, en energifylld Miller.
Ja. Nej, men det kommer nog bli en bra intervju. Eller det var en bra intervju. Så att när de har fått redigera den och den kommer komma ut så kommer den vara jättebra faktiskt. För han var väldigt öppen och frispråklig tyckte jag. Och var på bra humör. Mm. Det var innan det ringhelgen hade dratt igång. Så det kanske var därför.
Bra med energi efter sommarledigheten.
Ja, men exakt. Men den kommer alltså. Den kommer sändas. Den kommer säkert ut på sociala medier. Men annars kommer den sändas kvart innan racet kanske. Runt 1:45 då. Om racet går 14:00.
Ja, det är frågan om hur de bestämmer här. Det här Silverstone har just varit specialschema.
Jag tror att de gör det. Jag tror att motor 2 efteråt faktiskt.
Ja.
Vi får kolla upp det till nästa.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Veckans sport.
Vi kikar. Du, någonting ytterligare att lyfta på minussidan så kan vi kliva ur de här punkterna sen på en, med något positivt. Jag tänker på, apropå resultat här och måste resultat, så kan vi konstatera efter helgen att Quartararo drygar ut VM-ledningen och Sarko framförallt tappar ju mark. Han tappar ju dessutom 2 placeringar. Nu har han 2 pinnar bakom Bagnaia och Mir. Sarko... han lyckas ju inte fullt ut så bra som Martin i första helgen såklart. Och sen en krasch här i andra racehelgen. Kostsamt med tanke på mästerskapet.
Ja, mycket. Han åker ifrån alltså med en sjätteplats. Det vill säga 10 poäng. Det var inte bra för Sarkos del. Han gjorde ju faktiskt en krasch där även på warm-upen i kurva 9. Så 2 krascher samma dag i samma sväng alltså. Han har ju en förmåga att göra de här misstagen. Portimao också. Misstag. Har inte råd med det.
Nej, och samtidigt vet vi ju båda att det är en sport där till och med små misstag kan bli stora konsekvenser. Jag menar att det blir nolla av ett sånt här misstag. Egentligen så handlar det om att han missar växeln i Portimao. Och vi vet ju i övrigt hur de här krascherna går till då in i kurva 9 till exempel. Lite hög hastighet, men nej, man har ju inte råd med det, med motståndet, Quartararos motstånd, eller mot, om man nu pratar en titel, så är det är tufft med för mycket nollor. Och det, han har ju inte heller segrarna som väger upp poängmässigt, för vinner man mycket då kan man ju jämna ut några nollor.
Ja, exakt. Nej, han det känns som att han får ta i allt vad han kan för att hänga med. Och när han behöver kliva över gränsen då går det inte bra helt enkelt. Nu tappar han värdefull farten, har han ju. Det är det som är grejen. Han har ju startat, om vi tittar kval, han har startat som sämst i andra startled. Så att farten på kvalet finns. Och jag tycker farten fanns den här helgen. Redan FP1 så hade han bestämt sig för att ja, nu ska vi ta det här. Han visste att det gick att vinna på den där cykeln. Martin hade precis gjort det. Men sen kändes det som att han toppade formen 2 dagar för tidigt.
Mm. Ja, det är frågan om det räcker hela vägen fram. Men det är 49 poäng nu upp till Quartararo.
Ja, det är för mycket. För Sarkos del är det för mycket. Jag har inte helt skrivit av de andra 2 där, alltså Bagnaia och Mir. Jag tror att de kommer bli giftigare än vad Sarko kommer bli resterande del av säsongen. Och framförallt Mir som faktiskt tar in poäng i båda racehelgerna på Quartararo.
Kanske kopplat till den här utvecklade sänkningsanordningen bak på Suzuki'n.
Ja, kanske.
Ja, minus på Sarko i alla fall. Plus skulle jag skulle vilja ge plus till Martin. Och det är egentligen kopplat till båda racerna. Det var ju seger, första i klassen. Och sen backar han upp det med en pallplats, trots att det blir ett flag-to-flag race. Så vi ska komma ihåg att det här är ju... Han är ju i lindan av sin MotoGP-karriär. Det är nytt för honom allt det här.
3 pod på 7 race.
Ja, dessutom.
Det är bra. 6 race, menar jag. 6 race. 3 pod, det är hälften nu.
Stort plus för hans del. Och det här handlar också om förmågan att anpassa körningen. Och jag tyckte man hörde det även under helgen här. Just när andra för analysera sektortider här, att Martin var något alldeles särskilt i sektor 3, och då att hitta det som rookie, det är ju, då är det något alldeles extra.
Ja, det är det. Jag funderar på Martins resultat här och jag tittar på vad han gjort tidigare under säsongen. Han har ju bara kört 6 race, han var ju borta 4 race där på grund av skada. Jag körde ju den här banan i första helgen när vi var där, och vi brukar ju säga att den här banan är ganska... Den ser inte så svår ut på en banskiss, men när man kör den så är den lite mer komplicerad. Men du hinner rätt många varv och det finns några svängar som inte är speciellt komplicerade på den här banan. Visst, kurva 1 är svår, kurva 3. Men har man kört där, ja, men 25 varv, ja, men då hittar man hyfsat i den. Då tappar man inte så mycket. Det svåra partiet är ju egentligen i sektor 3, kurva 6 och 7, vänstersvängen, och hitta rätt där. Men man får många varv på den här banan. De har kört där i 2 helger. Nu gjorde han bra även första helgen. Men jag kan ändå förstå att han gör bra resultat på en sån här bana där han får många varv. Samma sak i Qatar, första racehelgen. Kvalade 14, blev 15. Andra racehelgen på samma bana, pole och blir 3. Jag tror att han behöver många varv för att kunna lära sig banan och MotoGP-cykeln. Och tittar man på resterande del av kalendern så är det inte speciellt enkla banor som man lär sig i en handvändning, utan det är ganska komplicerade banor. Går vi in på lite kalenderförändringar så blev det ju klart idag då att Malaysia blir struket, ersatt med ett nytt på Misano, och det kan väl vara ett race då andra Misano kan bli bra. Men annars så tror jag att Martin kommer få det ganska tufft resterande del av säsongen. Jag tror inte vi kommer få se de resultaten vi har sett nu, utan jag tror han behöver några varv extra mot vad de andra, för han har aldrig kört mot MotoGP-cykel på de banor han kommer till.
Nej, och som du säger, Silverstone, Aragon, banor som egentligen sitter ihop hela varvet.
Ja, vid Silverstone. Den kommer inte bli lätt för de som kör första gången på den banan.
Nej, och sen får vi se då också om det blir ett race i USA eller 2.
Mir, har han kört på Silverstone verkligen?
Det blev ju... Nej, det har han kanske inte gjort.
19 då kanske.
Vi får backa tillbaka.
Ja, han måste ha kört den 19.
Mm.
Banjaya gjorde väl sin första säsong.
Ja, men Mir körde väl det året när Rins vann?
19.
Ja, nej, jag fattar vad du menar. Men plus för den här racehelgen.
Verkligen. Ja, han visar ju att till nästa år, oj, då kan det bli någonting att räkna med faktiskt.
Mm, kanske även för utmana Banjaya och Miller.
Ja, och när vi var inne på det här med att Sarko kanske, ja, jag tror han kommer få det hett om öronen nästa år faktiskt. Och blir han då slagen av Martin, får han då förnyat kontrakt efter det? Nu går vi långt i förväg, men det är lite så jag tänker det.
Mm. Ja, vi har både analyserat det här senaste racet och lyft fram positiva och negativa förare eller händelser kring de helgerna. Ska vi släppa de punkterna, Andreas?
Ja, det gör vi.
Nyhetssidan, för där har det ändå fyllts på under veckan efter senaste racet med ett antal olika spår här. Vi nämnde till exempel kontraktsidan för Maverick Vinales. Det är den ena. I den andra sidan så ligger ju fortsättningen för säsongen. Hur är läget för Vinales nu? Vi har inte sagt någonting än om honom.
Nej, det har vi inte gjort. Vi var inne på det mycket. Det var ju nyheten som kom ut i torsdags att han alltså blev avstängd av sitt eget team för den helgen till att börja med, och alla undrar vad det var för någonting, och då stod det ju att han hade kört motorcykeln på ett sätt som inte riktigt var tanken med hur man skulle köra motorcykel. Och så fick vi se ett filmklipp lite senare. Ett ganska kort filmklipp där han övervarvar motorn i uppför backen. Han torrvarvar motorn in i depån. Vi hörde rapporter från Twitter och fotografer att de hade hört honom göra så de ser sista 4 varven. Det kom ett nytt klipp som jag såg där man såg att han gjorde det i ett flertal mot vad som hade sänts första gången. Även upp mot kurva 3, förbi upp till kurva 1. Då förstår man att han blev helt enkelt...
Tokig.
Ja, han blev tokig. Han blev extremt frustrerad att det gick som det gick. För allting handlade ju om att han fick motstopp på griden. Fick rulla av och sen så ut i pitlane och starta därifrån långt efter alla andra. Han tog ut det på det sättet helt enkelt när han insåg att han kommer inte göra något bra resultat. Det blir inte rödflagg, det blir inte regn, det blir ingenting, utan han kommer komma sist i princip. Han väljer alltså att gå i depå på sista varvet av någon anledning. Han låg utanför poängen, så på det spelar det ingen roll, men man gör inte det. Åker man sina 27-26 varv eller vad racet var där i omstarten, då ser man ju till att få målflagg kan man tycka. Jag tyckte det var konstigt att han inte tog målflagg. Men funderar inte så mycket mer på det, utan ja, det fick vi reda på sen några dagar senare, varför. Men blir alltså avstängd och nu får vi se då vad som händer.
Ut i kylan i alla fall där. Och man kan ju förstå, alltså det blir ju en, jag tänker att det här är också någon slags spiral som, en negativ spiral som bara accelererar. Och från Vinales sida då, när han under säsongen här inte uppnår de resultat han tror sig vara ha förmåga att uppnå, och sen till slut då väljer att kliva av kontraktet för nästa säsong, och så fortsätter det då i Österrike här. Men fram till den här situationen, jag tyckte ändå vi hörde flera förarreaktioner som berättade om liknande känslor, men där det då kanske inte har tippat över åt det här hållet som för Vinales. Han är väldigt, det blir ju väldigt offentligt när man drar runt och kör mot varvtalstoppet ett antal varv.
Dessutom, ja men exakt. Till att börja med så hörs det runt banan. När man sitter på cykeln så är man inte riktigt medveten om att de andra hör faktiskt sin egen motorcykel här. Ganska rejält, för en sån här låter ju hur mycket som helst. Dessutom loggas allting så att det går liksom inte att komma ifrån allting. Det finns ombordkameror på den här cykeln. Flertalet, 2, 3, kanske 4 kameror. Det är bara att gå till dörrarna och begära ut dem där, om man nu skulle vilja vara Yamaha och ha dem där. Så att det finns inget som... Man kan inte komma undan med det helt enkelt. Han var extremt frustrerad. Det tippade över. Han fick hjärnsläpp helt enkelt. Jag tror inte att hans syfte var att spränga motorn på något sätt. Det tror jag inte. Faktiskt. Utan det är frustration helt enkelt. Men det, givetvis kunde ju det blivit konsekvensen av det. Och då hade det ju varit extremt dåligt. Dels hade han ju kunnat krascha på sin egen olja. Dels så låg han ju så långt efter så att ledarna var ju bara 20 sekunder bakom, 30 sekunder bakom. Och lite olja på det, och så kommer ledarna, och ja, då hade det ju inte varit bra överhuvudtaget. Så att det är klart att han utsatte andra och sig själv för risk också. Men i första hand så är det ju ett fullständigt hjärnsläpp.
Ja. Och sen blir det då i förlängningen att Yamaha stänger av honom från en racehelg. Och nuläget är ju att det är högst osäkert kring hans fortsatta medverkan under säsongen.
Ja, det skulle ju snackas om det efter, sades det ju, att tillsammans med föraren så kommer vi ta beslut. Han gjorde ju faktiskt en avbön på det här. Han bad om ursäkt på 3 tv-stationer tror jag faktiskt. Han började med den italienska, det är lite intressant. Han är faktiskt spanjor. Men vi kom också ihåg, i början av säsongen så var det en intervju med Vinales som de klippte ut en viss del av, där de sa att hade jag vetat det jag vet nu så hade jag aldrig signat för Yamaha i det läget, eller vad det var för någonting. Det gick han ju ut sen på Twitter och dementerade att det hade tagit helt ut sin kontext. Och titta på intervjun ungefär så kommer ni förstå varför jag sa på det sättet. Jag tror inte Vinales var så nöjd med spansk media efter det. Så han valde alltså att gå till italienska tv först. Och det är lite... I Sverige spelar det ingen roll, men jag tror nog i Spanien och Italien fick det här uppmärksamhet. Definitivt. Sen var det inte mycket mer med det. Merigalli sa där att vi får se vad som kommer hända de närmsta dagarna. De är på semester i Japan. När de kommer tillbaka så får vi se ungefär. I tisdags, då kom det ju att han hade signat för Aprilia. Då kom ju egentligen det här beslutet, eller offentliggörandet som vi har väntat på i flera månader egentligen, att han är klar för Aprilia. Men fortfarande så ingenting om han får fortsätta köra Yamaha en resterande del av säsongen.
Nej, och synd att bränna broar tycker jag för Vinales delen, som redan har haft liknande tendenser förut. Men
ja, det är klart att bränna broar, jo visst på ett sätt, men han hade nog inte kört Yamaha ändå efter det här.
Nej, det är sant. Inte efter att ha brutit kontrakt.
Nej. Som... Men man kan ju ändå tycka att det borde kanske påverkat Aprilia på något sätt. Men den dealen var säkerligen redan signad och klar innan det här hände. Så att, ja.
Vi får hoppas att han får rätt personer runt omkring sig nu då, hos Aprilia. Så att han kan fortsätta vara den toppförare han är. Och förhoppningsvis... matcha Aleix Espargaró förarmässigt borde vara snäppet över Aleix Espargaró. Samtidigt kan det vara svårt att konkurrera med en förare som har varit med och utvecklat hela motorcykeln.
Ja, det kan det vara. Men Aleix Espargaró har inte en enda pallplats. på 250 starter och liknande.
Ja, vi har hört det där i någon ordväxling förut.
Vi har sett det på Twitter.
Ja.
Lorenzo brukar vara...
Han brukar vara snabb att räkna upp.
Ja, han brukar vara snabb på att säga
nu
det.
Nu har kört 7 race till utan pallplats.
Exakt.
Jag skrev 250 förra gången, det är fortfarande inte...
Fortfarande inga pallplatser.
Nej.
Vad gör du, Aleix?
Men de är i alla fall de är kompisar privat.
Ja, det är de. Det, är de. Det kommer bli en bättre miljö, tror jag, för Vinales. Men allting grundar ju sig att han måste ha ett starkare team runt omkring sig. Och då menar jag inte Aprilia, utan jag menar sitt eget crew runt omkring sig. Så att han kan vara fokuserad på det han gör nu. För nu allt grundar ju sig också att det här har ju hänt förr. Det hände ju faktiskt i Moto 3 när han körde där första säsongen. Och alla drar ju upp den historien när han drog hem ifrån Malaysia och vägrade köra på grund av diverse saker. Och det ligger honom i fatet lite. Även nu när ungefär samma sak händer igen. Det känns som att han måste ha ett bättre team runt omkring sig. Som ser till att han avhåller sig från vissa saker, inte gör andra saker och kanske mår lite bättre själv.
Mm. Ja, mycket kring Vinales.
Farten har ju, återigen. Det är ju därför vi pratar så mycket om honom, för att han har verkligen farten.
Om det nu blir att han får stå åt sidan resten av säsongen, hur kommer det här att fyllas på från Yamaha-håll, tror du?
De ligger ju redan förare, några förare kort.
De gör ju det. Men, bra för dem.
Nej, men det snackas ju om att Crutchlow från Petrona, som han körde nu två helger, ska alltså ta klivet upp till fabriksteamet, ta Vinales cykel helt enkelt. Och att Jake Dixon ifrån Petronas Moto 2 ska då ta Morbidelli cykel blir det i så fall då. Vi får väl se helt enkelt, men så säger ryktena. Igår så såg jag motorsport.com gick ut med en artikel och sa att det var egentligen klart att Vinales inte skulle få fortsätta, men jag har också hört att det där mötet skulle hålla rum idag eller äga rum idag, alltså torsdag, så att jag väntar med ett besked här senast fredag om Vinales framtid hos Yamaha den här säsongen. Men från början så trodde jag att nu kommer det inte bli någonting mer överhuvudtaget. Nu kommer det brytas. Efter hans ursäkt så trodde jag ändå det kan finnas en liten strimma hopp för honom att han ska få fortsätta. Men nu är jag nästan tillbaka i det där att nej, det kommer inte bli något mer. Inte nu med att han offentliggör det. Aprilian också. Så känns det som att Vad är vitsen för Yamaha? Jo, men visst, ta poäng. Jag tror att de kan leva med att försaka både märkes- och teammästerskapet för den här saken. Och det är ju inte alls säkert att märkesmästerskapet räknar man ju faktiskt också bara en cykel, det högst placerade. De har ju Quartararo som har en hög högsta nivå, så att den behöver de knappt försaka. Utan det de försaka är teammästerskapet, för Crutchlow kommer inte göra samma resultat som Vinales. Men jag tror de kan leva med det.
Ja, jag är också inne på det. Annars hade han kunnat vänta Vinales med att offentliggöra Aprilia-kontraktet lite till här för att se om det finns möjlighet att köra vidare.
Han kände väl att nej, men nu jag skiter i vilket. Jag bara offentliggör det här nu så vet alla vad jag ska göra och så får det bli som det blir.
Ja, men då är vi inne på nästa stora nyhet också, och det handlar ju om Petronas just här. Och Petronas är ju ett oljebolag från Malaysia och teamsponsor till Petronas-teamet, där är Sepang Racing Team. Så att där klargjordes det ju, offentliggjordes det att den sponsringen kommer att läggas ner till nästkommande säsong. Det här blir stora följder för det teamet.
Ja, det blir det. Det skulle bli intressant att se också. Det skulle tillkännages nu också till Silverstone vad som blir. Det som vi kan läsa oss till och det som jag har hört är precis samma sak som vi kan läsa oss till. Att Petronas, det är ju klart att Petronas kommer inte vara kvar längre. Sen skickade Sepangbanan ut en ganska intressant pressrelease. Det var de som skickade ut den här Petronas inte kommer fortsätta. Och det är ju att hela teamet kommer att byta identitet egentligen och bli någonting annat. Och där ryktades det som att Raslan Rassali och Stigefeldt ska köpa loss teamet eller driva teamet i egen regi. De tappar alltså Petronas. Där ryktades de om With You, som jag tror är en typ av italiensk energibolag.
Som finns med i flera av teamen.
Som finns med, ja, precis. Och att de ska dra sig ut Moto 2 och Moto 3. Och det hade tydligen då personalen i teamen fått reda på inför andra helgen i Red Bull Ring.
Ja, snabb förändring, stor förändring för det teamet där. Och det blir också många följdfrågor på det här och funderingar kring dels omfattning och budget för framtiden för deras del. Om man då kör vidare i MotoGP med två cyklar, vilken nivå kommer det vara på cyklarna? Hur kommer det se ut kring Yamaha? Och sen vet vi att det var högst öppet kring fabrikaten här för ett par månader sedan med Suzuki och Ducati som inte heller riktigt var klara med hur sina fortsatta satsningar skulle se ut.
Nej, och så som det verkar nu då för vad nu teamet kommer heta, det vet vi inte riktigt, är att det blir lite äldre cyklar helt enkelt, eller blir väl egentligen de cyklarna som fabriksteamet förfogar över idag. Men det blir inga sådana. Det blir inte Rossis modell på det hela, så det senaste till nästa år, utan det blir någon typ av, de kallar det B-spec, men jag vet inte riktigt vad man ska kalla det, men fjolårscyklar som de kommer använda till nästkommande säsong. Förare, där går ju ryktena väldigt heta just nu, men Darren Binder verkar ha testat en R1 i Brno i veckan. Han är tydligen tilltänkt till den ena styrningen och nästan klar, har jag fått för mig. Sen är det en styrning kvar då, och där vet vi att Raul Fernandez ville de ju gärna ha, men med den soppan som blev där med KTM, Tektra, Fernandez som nog egentligen inte vill sitta kvar på den styrningen eller vill ha den styrningen, kanske till slut inte har något val utan de får ta det helt enkelt, för Yamaha verkar ha gett upp den kampen och köpa loss honom från kontraktet. Då har de ändå en styrning kvar där, vi får väl se då vem som är aktuell för den andra styrningen bredvid Darren Binder, alltså, som gör samma sak som Mille gjorde för några år sedan. Sex år sedan. Mm.
De namn som annars cirkulerar kring det är högst osäkert.
Ja, det är högst osäkert. Jag är inne fortfarande på att de vill ha en britt eller en amerikan i teamet. Väljer de Darren Binder får de en sydafrikan, det är bra. Men jag tror fortfarande att de gärna vill ha en britt på den där styrningen. Och det är ju också därför Jake Dixon är aktuell för att köra nu, om Vinales inte får köra, för att testa honom helt enkelt. Men hur lätt är det för Dixon att komma in på en MotoGP-cykel på hemmaplan på Silverstone, svår bana? Visst, han har säkert kört där, eller han har ju kört där sedan innan, men inte lätt alltså.
Nej, och dessutom sägs han ju inte vara fullt, han är inte fullt återställd i sin hand heller.
Det kan ha lite problem med det.
Han tycker det. Det lät så när vi var på plats i Österrike.
Ja,
det återstår att se då när det här offentliggörs, fortsatta planer för Sepang Racing Team, eller vad man nu kommer att kalla.
Ja, det kommer nog heta någonting annat.
Mm. Vad säger uppdateringarna om fortsättningen på säsongen då, kalendermässigt?
Det blir ju klart idag ju. Torsdag, som sagt, återigen. Malaysia struket. Och det var 50-50 för ett par veckor sedan att det skulle bli av eller bli struket. Och då blir det alltså struket. Kommer inte köras någonting i Malaysia. Istället är det Misano som gäller. Samma datum, det vill säga runt den 24 oktober. En viss födelsedag. Ja. Eller en viss person har födelsedag då.
Petrucci du tänker på nu.
Kan vara.
Ja, det blir som vanligt att jobba på födelsedagen då.
Ja. Misano igen alltså. Och däremellan. Man kör ju faktiskt Misano två race innan, sen är Texas och sen. Så vi får väl se vad som händer med Texas. Senaste där är ju att de inte har speciellt många intensivvårdsplatser kvar i framförallt Austin, men även i själva Texas. Så att, ja, vi får väl avvakta och se om det blir någonting i USA eller inte. Det snackas ju till och med om dubbelrace där. Det snackas om att Formel 1 också ska köra dubbelrace där lite senare i oktober. Så att, ja. Vi får avvakta helt enkelt, men Malaysia är inställt och då är det väl egentligen bara, eller det är ju bara Texas kvar då som är utanför Europa.
Mm. Och då gäller det ju, om det i sin tur skulle strykas, då gäller det att hitta ersättningsbanor för de eventen.
Ja, det gör det ju.
Ja, vi får se vad som händer här, hur man tänker.
Ja.
Du, ytterligare nyheter. Det jag såg så sent som idag också att Lytti annonserar att han kommer att lägga hjälmen på hyllan efter den här säsongen. Vi var inne på Moto 2, Schrötter, koppling till Lytti där. I alla fall så vet jag att de har haft det tidigare, men Lytti lägger ner alltså efter ett närmare 2 decennier i GP-depån. Det är nästan samma kaliber som Rossi i antal starter. Sen ska vi inte jämföra så mycket mer.
Det var på tiden, va?
Jag vet att du har flaggat för det här länge.
311 GP-starter för Tom Lytti står han på just nu. Han är, det är ju den föraren som har näst flest i hela GP-depån förutom Rossi. Vem kommer det vara då egentligen? Är det Aleix Espargaró sen? Alltså jag tänker på nästa år, vem som kommer ha flest GP-starter.
Den här var svår för
mig. Om både Lytti och Rossi lägger av. Jag tror att det kan det vara Aleix Espargaró.
Ja, det kan det ju absolut vara.
Ja, nu är det ett väldans googlande här.
Nej, det kan absolut vara.
Rossi, han har 425 GP-starter. Det är lite mer än 310. Paul Espargaró, 250. Marc Márquez, 214. Aleix Espargaró, 273. Tror att det är så.
Mm.
Tror att det är Aleix Espargaró som kommer vara den som har mest erfarenhet då.
Ålderman.
Verkligen ålderman. Men som sagt, 2 pole positions har han genom tiderna. 1 pallplats. 2 pallplatser. En i Moto 2 och en i Moto GP.
Ja. Ja, nya namn då som kommer att få överta kronan eller fanan som flest med flest starter, men det är ju i liknelsen här. Jag ska inte ta den igen här med längdhopp, höjdhopp. Holm Sjöberg, jag älskar den där sekvensen. Jag ska inte dra den igen. Du, familjebom också. Det är någonting som har varit synbart senaste tiden.
Ja, vi har varit inne på det ju lite grann under säsongen här. Vinales har ju fått en dotter för någon månad sedan, 2 kanske. Rins ska bli pappa. Oliveira ska bli pappa. Och nu fick vi reda på igår att även Rossi ska bli pappa. Det var en ganska rolig pressrelease de gjorde.
Jag tyckte
eller
det också.
Offentliggörande.
Jag tyckte också det.
Jag zoomade in på den där namnebrickan på Rossis bröst där. Det var hans logo. Det var bra gjort alltså. Det var bra.
Ja. Barn, giftermål, familjebildning.
Ja, Mir har gift sig. Oliveira har gift sig. Mycket det.
Vad säger du då som gammal racingförare? Vi snackar ganska mycket inför säsongstart där med Vinales, hans nya roll då som familjefar. Det kan ju slå åt två håll det här. Antingen så gör det att det på något vis lättar upp och minskar pressen på det man gör på banan, eller så blir det splittrat och går åt ett annat håll.
Mm, precis så. Och så tänker jag fortfarande. Ja, precis så tänker jag fortfarande. Och jag vet inte vad jag egentligen ska säga, för det kan gå åt båda hållen. Det går inte att säga någonting är rätt eller fel. Men hade jag suttit i Quartararos kläder idag, så hade jag nog sett positivt på det. Att de andra har fokus på lite andra saker.
Mm. Jo. Det vet ju vi med familj. Det splittrar ju. Det är klart att det gör det. Det går inte att skygglappa på för allt och köra på i gamla hjulspår. Det blir förändringar oavsett.
Mm, det blir det. Det är väldigt många just nu inom en kort tid. Det brukar jag ändå vänta tills förarna kanske är en bit över 30 nästan. Men de här förarna vi rabblar upp här, de är ju knappt 25.
Nej. Å andra sidan, om man jämför det med övriga yrkeslivet och man jämför med det här med senare familjebildning i samhället och ökad medelålder för förstföderska, då räknar man ju ofta in sånt här med utbildning och fast jobb och tryggad inkomst. Det känns ju som att de här har det.
De har tryggad inkomst, det har de. Det går ingen nöd på dem i det läget. De har råd att köpa en barnvagn extra.
Ja, och även en tvillingvagn om det skulle behövas.
Ja, exakt. Och en resevagn med för den delen.
Så att, och större bil.
Ja, bilar.
Ja.
Så det är inga problem. Men fokuset, det är ingen risk, det är inte riskfritt att köra den här sporten. Och när man blir förälder så ändras synen på livet oftast. Sen är det inte säkert att det gör det hos alla. Det kan vara positivt. Vi var inne på det med Vinales. Jag var beredd på att skriva under papperna där att det här har gjort gott för honom och fått ett annat fokus i livet från kanske, ja, som vi såg förra året. Men nu har han kommit tillbaka i gamla hjulspår och ändå har högst tveksamt sätt att bete sig på. Så att,
Och det här var ju efter Qatar. De inledande två helgerna såg ju riktigt lovande ut.
Med en seger.
Ja.
Första.
Ja.
Så ja, jag vet inte. Hade man varit i Quattararos kläder och sett vad de andra runt omkring sig håller på fritiden, så hade jag nog varit rätt positiv till det ändå.
Ja, han kan ju vara det också poängmässigt här med det övertag han har. Men ja, det är det senaste på nyhetsfronten i alla fall, och någonting att reflektera över. För det är nog en boom, får vi nog sammanfatta det som.
Verkligen. Kul för Rossi, tycker jag. Verkligen kul. Och jag är nästan lite rädd nu när han ska köra resterande del av säsongen. Alltså nu, beslutet är taget, han ska bli förälder. Han har annat i livet sig fram emot. Det är nästan som man bara kör inte.
Nästan.
Ja, jag tyckte det när även Lorenzo skulle köra sista helgen i Valencia. Kör inte. Ja, jag kommer vara lite nervös över att det kommer hända. Jag bara hoppas att han håller sig skadefri.
Det är ungefär så jag tänker också. Och för mig hade det gärna kunnat, eller hade karriären också kunnat ta slut efter förra året. Klara av Österrike, de race som var där och de händelserna. Ja, Andreas, vad säger du? Har vi uttömt ämnen för veckans podd?
Ja, det har vi. Det var mycket ämnen idag.
Det var det, va?
Och nu äntligen är våran supporterfunktion igång igen på Acast. Den har legat ner lite, det är inte vårt fel, det är Acast fel som har gjort något konstigt. Men nu är det igång i alla fall. Så tack till alla som stöttar podden, även på Patreon. Supertack. Det gör att vi kan hålla igång den här podden varje vecka. Förhoppningsvis. Nu är det ju mitt under säsongen här, så att nu är det bara att köra på.
Mm. Laddad övrig motorhelg på våra kanaler, kan vi säga.
Det är Le Mans 24 timmars
förbi. Det är mycket bilsport. MotoGP får vänta däremot en vecka till Silverstone. Uppehåll alltså kommande helg.
Jag ser fram emot den helgen. Väldigt mycket. Silverstone brukar bjuda på bra race. Senast var det grymt race mellan Rins och Marquez. Den var inte på kalendern förra året. Nej, det ska bli kul. Det får vi snacka upp nästa vecka.
Tack för idag.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.